Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro med mig, fader Mikael Fälthammar, präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som hör till Antiochias ortodoxa kyrka. Du hittar vår hemsida på www.kristiuppstandelse.se och du kan också stötta vår församling genom att swisha gåvor till swishnummer 123 278 8099. All vår församlingsverksamhet sker genom frivilliga gåvor. Så vi tar tacksamt emot även din gåva som tack för den här podden. Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos som du hittar på www.artos.se. Och idag rekommenderar jag en klassiker, nämligen Callistus Ware's Den ortodoxa kyrkan, som under decennier har fungerat som en mycket god grundläggande introduktion till just den ortodoxa kyrkan. Både lite historia, men framförallt grunderna i just den ortodoxa kyrkans tro. Du hittar den på www.artos.se. Och nu så vill jag hälsa en församlingsbo välkommen. Det är nämligen så att jag har med mig Iris här. Varmt välkommen Iris.
Tack så mycket fader Mikael.
Det är jätteroligt att du är här som gäst på den här podden. Och jag tänkte att jag skulle prata med dig lite grann om din väg till den ortodoxa kyrkan. Det tror jag att lyssnarna kommer att uppskatta mycket. Jag kan säga det först att du och jag har känt varandra ganska så länge. När jag var ledare på Ås stiftsgård en gång för länge sedan. Vilket år var det? 2003? Eller vad kan det ha varit?
Däromkring.
Däromkring.
Ja, kanske tidigare.
Kanske
2001, 2002. Eller?
Ja, långt tillbaka i alla fall.
Långt tillbaka i alla fall.
Så var du konfirmand och jag var...
Ja.
Av något slag där på Ås stiftsgård. Men det får vi kanske möjligen anledning att återkomma till. Iris, vill du berätta lite grann om dig själv, om din, vem du är och ja, vi kan börja där. Vem är du, Iris?
Ja, vem är jag? Jo, men jag heter Iris och är 36 år. Jag är mamma till Josua och Ethan och Gabriel. Och jag är gift med David sedan 2016. Och ja, lever småbarnslivet kan man säga. Med allt vad det innebär. Jag är uppvuxen på landet en bit norrifrån Göteborg. Och uppvuxen, vad ska man säga, i en ganska... vanlig familj skulle jag nog säga. Svenskkyrklig. Som kanske inte var så jätteaktiv. Men ändå. Vi gick till kyrkan. På våra högtider och sådär. Ja. Uppvuxen med två systrar och två bröder. Ja.
Ja.
Och sen kan jag ju berätta att jag till vardags jobbar jag som fiollärare. I Göteborg på några olika förskolor och skolor.
Ja. Inte utbildad musiker.
Ja, jag är utbildad fiolpedagog eller violinpedagog som det så vackert heter på pappret. Har inte läst vidare på musikerprogram utan jag gick pedagogik, musik och pedagogik. Så musiklärarexamen har jag.
Ja, du säger att det var så att säga en vanlig, om man kan säga inom citationstecken, vanlig svenskkyrklig familj. Ni gick till diverse högtider och så vidare. Men som sagt, du gick och läste, konfirmerade dig på Ås stiftsgård.
Ja.
Om man ska prata lite om din andliga resa, när... började du, var det där på Ås stiftsgård som du började intressera dig mer för den kristna tron generellt?
Jo, men precis så var det. Jag hade väl någon form av liksom badatro från ganska tidig ålder. Men det var i samband med konfirmationen som jag, vad ska man säga, jag gjorde ett aktivt val, ett personligt aktivt val att följa Jesus. Och konfirmationen gjorde mycket i mitt liv liksom. Mina två äldre systrar, de hade också konfirmerat sig och varit på något form av ungdomsläger på Å. Men de konfirmerade sig inte där. Men de tipsade att nej, men du borde verkligen konfirmera dig på Å, det var jättehärligt där. Sen är inte mina systrar idag troende, men de banade vägen för det i alla fall. Och tyckte verkligen att jag skulle konfirmera mig där istället för i vår bykyrka. Så att jag tror ändå att Å var en ganska avgörande faktor i min kristna start liksom. Så.
Ska jag säga det också till de som lyssnar och inte känner till vad å är? Om man bara hör oss sitta och säga å.
Ja, precis.
Det är ett konstigt platsnamn, men platsen heter faktiskt Åhå. Å stiftsgård och ligger i Bohuslän. Så där har jag också konfirmerats i Svenska kyrkan och du och många andra såklart. Efter å och konfirmationen då, hur var du liksom ensam då med det beslutet i din familj att ta tron på lite mera, att följa Jesus som du säger?
Ja, det måste jag nog säga. Jag blev ganska aktiv efter konfirmationen och gick till diverse olika ungdomsläger. I Göteborg fanns någonting som hette BAS, tror jag, som jag åkte till på helgerna ibland. Och där träffades liksom många kristna ungdomar. Framförallt många som hade konfirmerats på Å och liksom höll kontakten och hade gudstjänster och lite så. Så att jag var ganska ensam i min syskonskara att fortsätta på den kristna vägen. Sen så efter att jag konfirmerades så vill jag minnas att mamma blev ganska mycket mer aktiv i vår hemförsamling, Västerlanda som det heter, utanför Göteborg. Har varit mer och mer aktiv. Sen dess liksom. Varit med i kyrkoråd och liksom går regelbundet till gudstjänsterna där. Så att hon har nog blivit mer aktiv efter att jag konfirmerade mig. Så då har vi liksom haft, jag och mamma har haft en gemensam tro många gånger.
Okej, så du blev startskottet för henne kanske på det sättet.
Ja, hon har väl alltid haft också någon form av barnatro som hon var liten och liksom också ändå velat ha kyrkan i sitt liv. Så. Men jag tror att hon blev mer regelbunden gudstjänstbesökare efter att jag konfirmerade mig.
Just det. Och om jag får fråga, hur tog de andra familjemedlemmarna ditt beslut?
Just där och då efter konfirmationen kanske det inte var så konstigt att jag ville fortsätta och liksom bekände Jesus som min Herre och Frälsare. Men sen i andra sammanhang har det ju liksom kanske framkommit, Iris, du är så religiös och måste vi prata om Jesus nu och liksom sådana grejer som kanske inte alltid varit så välkomnat.
Nej, just det.
Och då får man liksom, ja. Ja, det var det. Eller liksom, ja.
Jo, precis. Men
Ibland
efter.
kan man, ibland har det ju liksom blivit mer livliga diskussioner och sådär. Så det går ju såklart att prata med mina syskon och familj om tron. Men det kanske stannar vid en viss punkt. Oftast.
Just det. Men de har inte varit, du skulle inte säga att de har varit fientliga på något sätt eller direkt anti?
Nej, inte direkt anti. Det
Nej.
ska jag inte säga. Men de har inte De är själva inga bekännande kristna.
Nej, men vi ska inte prata om din familj utan vi pratar om din resa. Men det är bara intressant att veta därför att många människor söker ju sig till tron och hittar slutligen fram till Kristi kyrka i den ortodoxa kyrkan och vägarna ser olika ut, lika olika som var och en av oss. Men det är också så att man möter olika respons från sina familjer och vänner och sådär. Så det var därför jag ville fråga lite om det, bara så att lyssnarna får höra lite om det. Men okej, så det var din resa och sen i vilka sammanhang kunde du sen förkovra dig i din kristna tro och fördjupa dig?
Sen efter konfirmationen, så strax därefter var det väl dags för gymnasiet, och då flyttade jag till Göteborg och gick på Hvitfeldtska gymnasiet. Flyttade därmed hemifrån. Och då började jag gå. Jag tror jag började gå till Vineyard, för att vi hade ju ett litet lovsångsteam som spelade i Vineyard. Jag tror det var på den vägen. Sen vet jag inte riktigt om det var någon mer församling däremellan som jag gick till. Buroskyrkan var jag till lite sporadiska gånger också.
Okej.
Men ja, jo, men då var ju liksom Vineyard kanske en församling som jag gick till mest där under ett par år.
Jag säger det. Vinjard och egentligen Burotkyrkan är två församlingar i Göteborg som hade ett stort fokus, och säkert fortfarande har det, på lovsångsmusik och mer avslappnade gudstjänster. I Boråskyrkan är det ju en svenskkyrklig ordning. I Vinjard är det ju knappt någon liturgi, så att säga, alls. Så
Nej,
det är
precis.
väldigt låga trösklar. Men om du är som jag, så lockades du av den musik.
Ja,
Och
jag känner lite att jag kanske halkar in där i Vineyard på ett bananskal, för att jag spelar fiol. Det var ju du och några fler som drog igång det här progglovsången. Och vi
ja.
var ju runt och spelade på lite olika gudstjänster och i olika konstellationer. Så jag tror att jag halkade in där i Vineyard på grund av att jag spelade fiol med er. Och på den vägen. Sen kan inte jag minnas att jag blev en jätteaktiv församlingsmedlem. Eller jag blev nog aldrig medlem där. Utan det var nog främst för att jag var med och spelade.
Jag vet inte idag om hur man blev medlem där
Nej.
riktigt. Så det vet jag inte. Ja, men du var med och spelade och vi spelade mycket tillsammans. Progglovsångsteamet eller folklovsångsteam
Ja, precis.
kallade. Det var en väldigt rolig tid att spela ihop på
Ja,
det
men
sättet.
ja, vi hade väldigt kul, det tycker jag. Och så hade vi någon replokal där uppe i Gullheden.
Ja,
Ja.
precis. Vad skulle jag säga? Ja, du gick där under gymnasiet och var med i Vinjard och lite i Burås och sådär. Sen så hamnade du i Ungdom med uppgift. Är det, eller hoppar
Precis,
jag
det
någonstans?
var ju under gymnasietiden, där min första resa med UMU då, som det kallas, Ungdom med uppgift. Det var 2005 som jag åkte till Ukraina på en kortare missionsresa. Jag hade ett väldigt, liksom, min kristna resa hade väl liksom tagit fart, och jag kände att jag ville göra någonting för världen, göra gott och liksom. Så då sökte jag mig väl till någon form av, ja, med någon form av mission, och hittade Ungdom med uppgift, var en sommar iväg till Ukraina, några veckor. Sen gick jag klart gymnasiet, och sen började jag på musikhögskolan. Jag sökte in efter gymnasiet, sökte in till musikhögskolan och flyttade till Värmland, till Arvika, där jag gick ett år. Och sen fick jag en kris i livet, kan man säga. Jag kände att, vad gör jag här? Ska jag sitta och spela fiol hela dagarna? Och liksom, det är ju verkligen ett privilegium. Och medan folk ute i världen svälter och har aldrig hört talas om Jesus. tänkte jag. Och då tog jag ett sabbatsår. Och gick en lärjungaskola med UMU. På Restenäs då, som inte ligger alls långt ifrån Ås stiftgård, där jag konfirmerade mig.
Just det.
Så där utanför Ljungskile då, Restenäs, så har ungdom uppgiften en stor bas där de haft lärjungaträning och sänt ut många ungdomar i mission som har liksom varit, ja, men en träningsbas för att förhoppningsvis att fler ska vilja komma ut i mission. Så då hade jag ett sabbatsår från Musikhögskolan och gick en lärjungaskola där och åkte till Indien 3 månader också. Ja, det var en spännande tid som har lärt mig mycket. Och jag fick mycket liksom, ja, med träning både i Bibeln och liksom i det andliga livet. Och det har gett mig otroligt mycket när jag ser tillbaka till det. Det var verkligen en bra tid. Och sen så gick jag också även en 3 månader lång bibelskola som var bara läsa Bibeln och liksom försöka sätta sig in i den tidens språk och liksom förstå den tiden, Bibelns tids karaktärer, så att säga.
Ja, just det. Ja, det är ju något väldigt bra att få fördjupa sig så i bibeltexten och ja, förstå Bibeln bättre. Jättebra. Indien är ju väldigt annorlunda än Sverige, men upplevde du att, att du kunde liksom, ja, hur ska man uttrycka det? Kunde du nå fram med budskapet om Jesus under den resan?
Ja, alltså det var ju, vi kom ju till en by i norra Indien. Och där hade några ledare eller personer från UMU redan liksom startat upp ett arbete. Så att det var inte så här att vi började från scratch, men de hade liksom redan lagt en, vad heter det, foundation, en grund. Och hade, ja, men påbörjat många relationer där. Så att vi kom liksom och kunde hjälpa dem, stötta dem i deras arbete. Jag var med, vi var ett team av 10 som åkte från Sverige och jag var där blev vi uppdelade i ett team av 5 i ett och 5 i ett annat. Och mitt team då hade ett arbete i ett slumområde. Så att jag stortrivdes ju liksom att bara få krama om alla barn, och vi hade liksom lördagar när vi hade barnprogram och gjorde lite speciellt för barnen och delade ut lite mat, liksom extra mat till barnen just. Och hade teater och liksom lite allt möjligt. Så att jag kände ju att det var, ja, jag stortrivdes att vara där och ville på något sätt kanske bli kvar längre så. Och haft sedan dess liksom haft ett hjärta för Indien. Inte bara för liksom barn i slumområden, men för Indien överlag. Ja, så att på något sätt så den där längtan jag hade haft tidigare att få nå ut i världen, ja, fick ju komma. Den längtan fick ju komma fram desto mer och bli besvarad liksom.
Ja, men det var den resan där. Det var ju 3 månader i det långa hela, så är det inte en jättelång period.
Nej, precis. Sen har jag varit tillbaka ganska många gånger så och försökt lära mig språket bättre och ja, varit i lite andra sammanhang också. Gått kurser i Indien för att lära mig kulturen bättre och lite sådana grejer. Med ett mål att kanske någon gång flytta tillbaka för en längre period. Men ja, så träffade jag min man då. Här i Sverige, men också i Indien. Så han har också liksom varit i Indien mycket. Sen kom barn också. Ja, så blev det lite svårare att resa med barn liksom. Sen är det ju många som har rest med barn också. Så att man beundrar dem. Vi har liksom inte kommit så långt än.
Ja, men allt i sinom tid kanske. Men när träffades ni, du och din man?
Allra första gången var på Restenäs, UMU-basen. Och det måste varit runt 2013, tror jag. Allra första gången. Sen dröjde det typ 4 år innan vi blev ett par.
Ja.
Ja, det var lite vändor fram och tillbaka.
Okej, okay, just det. Ja, men så kan det vara. Så kan det vara. Men så under den här tiden, då ska vi se. Vi hade ju lite kontakt, men jag tror att vid den här tiden blev det kanske lite mindre. Vi hade våra egna liv som försiggick lite separat. Men vi spelade ju fortsatt tillsammans i Furulundskyrkan. Fortsatte med vårt lovsångsprojekt och så. Men sen så blev ju jag och Frida 2009 eller 2000, ja, 2009 tror jag det var. Så började vi närma oss den ortodoxa kyrkan ännu mer. Har du något minne
Precis.
av det när vi gick och blev ortodoxa?
Jag har ett minne av att jag var och hälsade på er när ni bodde där omkring Kungsten i ett kollektiv. Och då hade ni inte blivit ortodoxa, men ni hade börjat nosa, i alla fall du, hade börjat nosa vid ortodoxin. Det har jag ett minne av. Men jag förstod inte alls någonting då av det. Och tänkte, ja. Eller liksom, jag la inte så mycket märke till det, tror jag. Och sen när jag flyttade från Göteborg för att läsa på Musikhögskolan, ja då tror jag vi inte hade kontakt alls nästan under några år. Och sen, vad sa du, blev ni ortodoxa 2009?
2010 i januari
2010.
blev
Just det.
Men resan tog fart på allvar 2009 på sommaren.
Och då bodde jag i Värmland, för jag gick på musikskolan i 5, 6 år där någonting med uppehåll. Så att då, vad jag minns så hade vi inte så, jag tror knappt vi hade kontakt då kanske.
Nej,
Lite sporadiskt i så
sporadiskt.
fall.
Precis.
Så jag vet inte. Jag minns ju att jag vid något tillfälle såg att jo, men ni hade konverterat, tror jag. Men ska jag vara ärlig så kommer jag inte ihåg att jag liksom gav det så mycket intresse då. Som sagt, jag var inte öppen för att ens liksom studera vad det här var egentligen
Ja, men jag
då.
tror att du var tillfreds i dina sammanhang då.
Ja, men
Fanns
jag var nog det.
det en gemenskap där uppe i Arvika som du brukade bevista, eller gudstjänsterna som du brukade gå till? Eller?
Ja, i Arvika då blev jag medlem i Missionskyrkan där, som är numera Equmeniakyrkan.
Okej.
Och då var jag väldigt aktiv. Drog i ungdomsläger och allt möjligt samtidigt som jag hade 100% studier, eller kanske ibland hade man nog mer procent studier om man tyckte att det var kul att läsa några extra kurser. Nej, men där var jag väldigt aktiv och även i liksom ledde mycket lovsång där och så.
Just det.
Så då var jag nog väldigt tillfreds i mina egna sammanhang. Så att jag la inte så mycket märke till andras sammanhang, kanske.
Nej, men precis, jag förstår det helt och hållet och det är egentligen inte så konstigt. Men sen ändå sitter du här idag och är ortodox. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om hur det kom sig att du gick då från att inte hysa något större intresse egentligen till att plötsligt, ja, ganska så, vad ska man säga, ganska så radikalt ändå, anamma den ortodoxa tron. Vad var det som hände?
Ja, jättebra fråga. Vad var det som hände? Jo, men jag har alltid, eller väldigt länge i alla fall, haft förutom min kristna tro så har jag alltid liksom kopplat det med ett slags miljöengagemang. Och väldigt länge tyckte att jippot kring jul och advent varit liksom inte alls vad vi kristna kallade till att göra. Så jag har nog liksom väldigt ofta varit frustrerad kring julen och tänkt att oh, men det är ju Jesus vi väntar på. Det är ju Jesus vi ska välkomna in i våra liv. Och tyckt att julen bara blivit massa mat och frosseri och julklappar som alldeles för många julklappar till alla människor som inte behöver julklappar egentligen. Så jag tycker, ja, det är fint med julklappar också, men ja, förstår säkert vad jag menar.
Ja, överdriften kanske.
Överdriften, ja. Liksom,
Överdriften.
och liksom varje år har alla siffror slagit rekord i försäljning och liksom allt vad det är. Och jag tänkte att nej, nej. Och det kanske inte är så att det är vad alla kristna gör, men liksom västvärlden överlag, om man säger så. Och vi kristna är en del av västvärlden också. Och kanske inte backat så mycket för det där, har inte jag sett i kristna sammanhang kanske. Men så var det ju så att du och jag var ju fortfarande liksom vänner på Facebook och jag följde väl dig lite sådär. Och en jul då, kan det varit julen 2019 tror jag, så hade du skrivit en debattartikel i tidningen Dagen om just julfastan och beskrivit mycket av ja, men hur den historiska kyrkan firat advent och ja, liksom inväntat Kristi ankomst. Och jag tyckte den beskrivningen var så bra och att jag kände direkt att ja, men det, så där vill jag leva. Eller det är så där jag alltid velat leva, eller så där jag tror att vi borde leva. Så, och liksom när du då beskrev att det är ortodoxa kyrkan som bevarat den här fastan och det sättet att leva, så började jag intressera mig för ortodoxin. Och jag började läsa din podd.
Blogg.
Eller förlåt, din blogg. Jag började läsa din blogg och däromkring våren 2020 tror jag du började med din podd.
Ja, precis. Det var ju 10-årsjubileet av att vi blev ortodoxa, tänkte jag.
Ja,
Så det var därför jag
precis.
startade
Så
den.
du startade den precis då jag liksom blev intresserad och fick upp ögonen för den här sortens kyrka liksom. Jag tyckte allt var så bra. Jag kände nog ganska snart att ja, men det här finns ingen återvändo för mig. Eller det gick väldigt snabbt där att jag liksom började få upp ögonen för det till att jag faktiskt tänkte att ja, men jag ska bli ortodox. Det är klart. Liksom, varför inte? Eller om det här är den första kyrkan som Jesus och apostlarna startade, så då vill jag vara en del av den. Så gick mina tankar och går fortfarande. Liksom. Att, ja. Även fast det finns många andra bra kyrkor också, så kände jag nog att nej, men jag vill vara en ortodox. Jag vill bli ortodox. Så. Men det dröjde ju liksom ja, 2,5 år innan jag väl blev upptagen i kyrkan. Så det var ju också en resa i sig, som vi
Just
säger.
det.
Ja.
Ja, men det tar ju lite tid för alla egentligen som vill bli ortodoxa. Sen kan det variera från person till person, men det är ju inte så att man kan komma och knacka på ortodoxa kyrkans port och fråga om man kan få bli döpt eller upptagen med myrrasmörjelse eller så och få det med en gång, utan man genomgår ju en period av undervisning och vad ska man kalla det, lite som en förlovningsperiod kan man jämföra det med. Men så de faktorerna som fick dig att så omedelbart ändå tänka inombords att det är detta jag ska vara. Så det var anspråket på ursprunglighet då, det var ett av dem, om jag förstod dig rätt.
Precis.
Var det något annat också?
Ja, men alltså sen när jag började väl liksom läsa mer och förkovra mig i ortodoxin så var det ju också liksom, jag, ganska snart började jag liksom ta till mig böneböcker och använda mig av dem. Och kände att jag på något sätt landade i dem. Som protestant så, i alla fall min erfarenhet, jag vet att jag inte delar den med alla protestanter, men min erfarenhet i alla fall är att jag många gånger kanske känt att jag behöver prestera en bön. Det kan vara väldigt liksom innerligt också såklart, och liksom att använda sina egna ord och inte liksom, det är inte så att jag alla gånger jag bett liksom känt att jag måste prestera inför andra eller inför Gud, men det här med att få ha en bönebok och läsa uråldriga böner blev för mig en vila. Och jag kände att jag kom hem i dem. Och att jag kunde liksom luta mig tillbaka på de här väldigt gedigna bönerna. Och liksom få använda mig av de orden och ord som jag vanligtvis kanske inte hade använt. Och ändå göra det till personlig bön. Så det var en stor del också, att få liksom få hitta hem i dem. Och sen vet jag att jag läste också på din blogg en annan man som också hade varit protestant, tror jag, och blivit ortodox. Jag tror till och med han blev ortodox präst kanske. Och han hade också varit med i UMU. Och han beskrev också någonting som jag många gånger känt. Just det här att, ja, men han beskrev precis vad jag också kände, att inte behöva prestera i bönen, att inte behöva komma på nya böner hela tiden. Och liksom, för det blir också en form av, i alla fall för mig, att man ska vara nytänkande. Fast ortodoxin är snarare tvärtom. Och det var väldigt skönt att få landa i det.
Ja, men det finns ju i, alltså UMU är ju en del av den karismatiska väckelsen kan man väl säga, från 60- och 70-talet, eller löpare av det. Och det var ju mycket som hände då, i den världsvida kristenheten. Men när vi umgicks i början av 2000-talet så lyssnade jag en hel del på en musiker som hette Keith Green. Jag vet inte om du är bekant med honom, men han
Jag
var i
vet
alla fall
vem
del,
det är.
ja, han var del av den här karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen och sådär. The Jesus Revolution. Och han skriver i en av sina sånger att Gud ska ge oss ett nytt hjärta och så vidare, allt gott och väl. Och så säger han att vi genom detta nya hjärtat inte längre ska behöva använda oss av skrivna böner och inte kompromissa någonting i vår tro. Och det där är en märklig formulering egentligen, därför att det förutsätter att man tänker sig att skrivna böner per definition är dåliga eller sämre på något sätt. Och jag tror att det har att göra med att man tänker sig att de böner som springer fram spontant ur hjärtat, det är de allra mest äkta bönerna. Men tvärt emot den erfarenheten då, så när vi ber med de ortodoxa bönerna så får vi sälla oss till de som har bett i tusentals år före oss och göra deras böner till våra och märka att de bär också för vår del.
Ja, men precis. Ja.
Det finns en pingstpastor som blev ortodox präst och han sa att hans andliga glöd eller andliga eld fick en härd att brinna i. Ett skydd som kunde göra att den kunde brinna väl, länge, intensivt och skyddat. Skulle du säga med bakgrund i sammanhang som UMU till exempel att ortodoxa kyrkan är en karismatisk kyrka? Eller, hur skulle du beskriva den heliga andes liv i ortodoxa kyrkan? Svår fråga kanske, men
Ja, här av en lekman. Men ja, alltså absolut. Jag tycker ju att ortodoxa kyrkan är väldigt karismatisk. Alltså, bara det att ortodoxa kyrkan står fast i det kyrkan alltid har trott på. Det tycker jag är karismatik också. Sen kanske andra har olika definitioner av vad karismatik är, men liksom att ortodoxa kyrkan förnekar aldrig treenigheten till exempel, eller förnekar aldrig helig ande. Förnekar aldrig uppståndelsen och liksom sådana saker. Och det är klart många andra kyrkor heller inte skulle förneka kanske. Men just att kyrkan är en plats där man kan växa och gro andligt gör ju kyrkan till en karismatisk kyrka. Och få växa i ande, själ och kropp liksom. Ja.
Ja, jättebra. Tack så mycket för det svaret. Vad tänkte din familj när du blev ortodox och dina vänner och så där? Hade de några reflektioner eller tänkte de som du tänkte när jag och presbyterare Frida blev ortodoxa? Vad är det?
Ja, jo, men alltså det är ju min familj har väl tänkt, ja, du gör vad du vill. Eller liksom så. I alla fall mina syskon. Sen kanske min mamma har varit lite mer skeptisk till att jag konverterat. Just för att vi delade tron och gick mycket till Svenska kyrkan tillsammans och så. Och tänkte, ska vi aldrig fira nattvard tillsammans nu? Och liksom inte riktigt förstått varför, kanske. Så. Men ändå såklart accepterat och vi försöker samtala om det ibland. Så. Men sen vänner har jag kanske inte upplevt så många som har det är inte så många som har höjt på ögonbrynen, tror jag inte, liksom så på det sättet. Men kanske heller inte undrat så jättemycket heller. Utan varit lite mer neutrala. Ja, okej. Typ, kanske lite samma som för i era situation.
Just det. Och du är ju del i våran församling då sen du togs upp. Jag måste säga att för mig var det ju såklart en stor glädje att som gammal konfirmandledare också få nu som präst ta emot dig i Ortodoxa kyrkan i Göteborg. Det är en stor glädje och även för jag tror att eller även för oss som familj så är det kul med en barnfamilj och sådär. Att församlingen växer på alla håll och kanter så att säga.
Precis.
Vad skulle du säga är liksom, vad är de största utmaningarna att vara ortodox i kontexten Göteborg här 2023, nu är det snart 2024?
Det tål ju nämnas då att när jag konverterade så gjorde inte min man det. Det var ju i och med att jag väldigt länge gick och funderade, eller ganska tidigt egentligen, och kände att jag måste konvertera. Det finns ingen återvändo för mig. Så gick ju också diskussionen hemma i vår familj. Eller framförallt mellan mig och David, att jag kanske försökte pusha lite liksom, men kan vi inte konvertera tillsammans och så här. Och han älskar ju också att gå på liturgierna och de ortodoxa gudstjänsterna, men har liksom inte kommit dit att han vill konvertera. Så vi har ju lite olika kyrkosyn där. Och det är ju en stor utmaning, såklart. Att leva i en familj och äktenskap där vi båda inte fullt ut är ortodoxa. Men jag skulle säga att min man är väldigt ortodox i sitt sätt att leva. ändå, såklart.
Mm.
Och han älskar ortodoxa kyrkan. Och kan nog mycket mer om kyrkofäderna än vad jag kan, till exempel.
Ja.
Ja.
Ja, men och din mans bror skrev ju förord och hjälpte till i min översättning av boken om Gregorius Palamas. Det tycks
Precis.
vara någonting som går i familjen.
Ja,
En
ja men
kärlek till
precis. Ja.
ortodoxa kyrkan och till ökenfäderna.
Ja. Ja, och mina svärföräldrar är ju de som har kommit vid min myrasmörjelse och kommit till vårt tredje barn då, Gabriel, han döptes in i kyrkan. Våra två äldre, Josua och Ethan, är döpta i Svenska kyrkan.
Mm.
Så vi är liksom en halvortodox präst, eller förlåt, halvortodox familj.
Just det. Ja, det är
Ja.
klart att det kommer med vissa utmaningar och så. Men det är ju, ja, det sker ju i en positiv, vad ska man säga, öppenhet och kärlek emellan såklart.
Ja. Ja. Ja, det har sina fördelar och nackdelar, kan man säga.
Ja.
Ja.
Är det någon annan utmaning särskilt som du vill nämna om att vara ortodox i denna kontexten här och nu?
Ja, alltså inte direkt. Alltså, om man möter någon på liksom. Jag tycker det är ganska spännande att vara ortodox, för det är liksom, det är inte att bara vara kristen. Eller med att uttrycka sig då att vara ortodox, om man skulle presentera sig eller något sånt där, och säga att ja, men jag går till en ortodox församling och jag är myrasmord i ortodoxa kyrkan, så medför ju det också kanske ett annorlunda samtal än om jag bara skulle säga att jag var kristen, till exempel. Så det tycker jag snarare mer en fördel och
Just det.
något väldigt roligt att prata om. Ja.
Spännande. En samtalsöppnare.
Ja, jo, precis.
Ja. Ja, vi har pratat också lite grann om styrkor och sådana saker. Är det någonting som du särskilt vill nämna har varit som du upplever som styrkor, även med betoning på den kontexten som vi befinner oss i Sverige idag?
Ja, men en styrka är ju också att få ha en rytm i livet. Och det är kanske inte just bara för att man är i Sverige, utan just liksom ortodoxa kyrkan överlag, att man följer en speciell rytm. Men det var ju också något som jag tidigt tänkte på, som är väldigt bra grej, att till exempel följa fastorna och följa de olika högtiderna. Och liksom, sen är jag själv väldigt dålig på att liksom uppmärksamma en hel del högtider, såklart, utan det är någonting man får växa in i. Men det ger en, ja, men någonting att haka upp sitt liv på, om man kan kalla det det. Ja, men det holistiska. Livets rytm, och att det får påminna en om Kristus. Det är liksom både fastan och bönen, tänker jag, som någonting som hela tiden riktar mitt liv mot Kristus. Det tycker jag är något väldigt bra.
Just det. Apropå det holistiska där, lever det fortfarande kvar ett engagemang för klimat och miljö och sådana saker hos dig?
Ja, jo, men det får jag nog säga att det gör. Jag kanske inte liksom riktigt är så, om jag ska kalla det aggressivt, miljöengagerad som man kunde vara i sin ungdom, liksom. Men jag har fortfarande liksom, jag känner att jag ofta kanske är, i de flesta sammanhang jag rör mig i, så är jag oftast alltid den som, vänta nu, tänk på att spara på vattnet, eller något sånt där. Även om det droppar i havet liksom av ens miljöengagemang, kanske. Men ja, hela mitt liv är lite sådär. Ja, men hur kan man liksom tänka smart när det gäller liksom ens konsumtion och allt vad det innebär. Sen kör vi bil och ja, det är väl den punkten är svåra att ändra på tyvärr, som småbarnsfamilj.
Jo.
Ja.
Ja, vi börjar så sakteliga gå ner mot landning här, men om man tänker på ortodoxa kyrkan idag så kanske en del människor tänker att det är liksom en bakåtsträvande, vad ska man säga, reaktionär kyrka som inte har någon relevans för samtiden. Vad skulle du säga till de som eventuellt har en sådan fördom till ortodoxa kyrkan?
Ja, jag kan hålla med om att den är bakåtsträvande, men med en väldigt stor relevans ändå i vår tid. Och man märker ju det också
När du
att,
säger att den är bakåtsträvande.
ja, alltså bakåtsträvande på ett positivt sätt, i
Att
alla
den
fall i min mening.
håller fast vid traditionerna, lite som vi pratade om innan där, att
Ja, alltså vi
de som
människor
har
behöver traditioner. Vi behöver ha något att hålla fast vid. Samhället snurrar runt på diverse olika liksom, teorier hit och dit om hur man ska leva sitt liv. Men kyrkan står fast och står på väldigt starka grunder. Och ja, man märker ju det också att många människor kommer ju till kyrkan med just den längtan att få ha en fastare, stadigare tillvaro. Och inte halka hit och dit på världens alla vågor. Så att jag, alltså kyrkan är enormt, eller på det sättet så är kyrkan väldigt relevant i att faktiskt våga stå kvar. Och kyrkan har en kallelse att stå kvar. Och inte vackla när världen gör det.
Ja. Sista frågan här som jag tänkte ställa till dig. Och det är om du kan ge, har du några tips och råd till folk som lyssnar på detta och som börjar intressera sig för ortodoxa kyrkan eventuellt? Vad ska man göra som, vad tycker du att det är ett bra första steg att göra och, om man vill lära sig mer till exempel?
Ja, kom till en liturgi. Sök upp om det finns i närheten en församling som firar liturgi på svenska, om man är svensktalande. Jag tror att om man inte är väldigt öppen och kan ta till sig ett annat språk väldigt snabbt eller liksom förstå andemeningen i det, så tror jag att det är en fördel att gå till en liturgi där man får höra det på sitt egna modersmål. Jag tror i min situation hade jag nog inte varit lika framåt om jag inte hade fått ta del av liturgin på svenska i min resa liksom. Så att det är jag enormt tacksam för att den finns i Göteborg. Ja.
Det är inte på så många platser som det finns på svenska, men det är ju ändå några stycken. Men om man inte bor i närheten av en plats, har du något att säga till dem som
Ja, men
inte
lyssna på den här podden. Lyssna på varenda avsnitt.
Just det.
nej, men jag skrev häromdagen på Facebook faktiskt. Det var de som undrade hur kan jag få reda på mer om ortodoxa kyrkan? Och då skrev jag att lyssna på Fader Mikaels podd. Den hjälpte mig mycket i början av min resa och hjälper mig fortfarande. Och sen har något annat som har hjälpt mig, det är att lyssna på Ancient Faith Radio. Och alla de, ja, det stora enorma utbudet av poddar som finns där. Där finns ju, man kan ju bara välja och vraka.
Ja, det är hur mycket som helst.
Det är väldigt mycket. Så då kanske man egentligen behöver hjälp av att hur ska jag välja och vraka där då? Men ja, jag valde och vrakade själv när det begav sig. Och började få några liksom så här favoritpoddar där som har hjälpt mig också mycket.
Just det.
Och sen, ja men, läsa böcker är såklart en del också. Du har ju nämnt nu i Callisto's Ware. är en bra start, till exempel.
Mm.
Men framförallt tror jag också att lära känna ortodoxa människor också. Det kan vara till god hjälp.
Just det.
Ja.
Ja, men tron är ju någonting som levs i livet.
Mm.
Inte något helt och hållet förnuftsbaserat, utan
Mm.
något som engagerar hela vårt väsen.
Mm.
Jag håller givetvis helt med dig om att gå till gudstjänst och försöka lära känna ortodoxa, kanske även etablera någon form av bönerutin med hjälp av någon bönebok som du har varit inne på också
Mm.
tidigare.
Ja, precis. Den är viktig också.
Be
Ja.
med kyrkans. Därför att vi fostras som troende människor genom bönen och genom tillbedjan och gudstjänst. För
Sen,
egen del, ja
ja,
förlåt.
en sak till som jag tänkt många gånger på, det är att man kanske som ny så tänker man, åh, jag måste göra allt rätt. Och hur gör man nu? Och liksom, okej, de gör korstecknet där och liksom lite sådana saker. Och det tänker jag att, men att man inte ska vara för sträng mot sig själv, att man måste göra allt rätt från början, utan man får liksom smaka på det. Och du som präst i vår församling är ju väldigt öppen med att bjuda in människor också, tänker jag, och att man kan stå längst bak och liksom bara titta och bara, känna in. Man behöver liksom, man har liksom, man ålägger sig ingenting
Just det.
som besökare.
Nej, precis.
Och man, senare får man ta det till och göra ortodoxin till sin också. Det är kyrkans tro, men också till sin tro.
Exakt. Ja, men det är en naturlig process som man utvecklas i, om man tycker att det här är någonting för mig. Jag ska också säga det att som avslutning här nu, att för min del när jag blev ortodox då för snart 14 år sedan, så spelade sådana här berättelser en viktig roll för mig. Att höra andra människor berätta om
Ja,
sin
precis.
berättelse och vad som påverkade dem och vilka frågor de hade och sådär. Och jag hoppas även att de som lyssnar till detta avsnittet och har lyssnat till din berättelse, Iris, ska ha nytta och glädje av det. Och med de orden så vill jag säga tack till dig för att du ställde upp för denna lilla intervju.
Ja, tack själv. Det var trevligt att få vara med.
Och som vanligt så säger jag till er som har lyssnat, glöm inte att lämna ett gott betyg på podden om ni inte har gjort det redan. Om ni har frågor så kan ni skriva till mig på mikael.falthammar@gmail.com. Ber om ursäkt för min lite hesa röst, men jag hoppas det ska gå bra i alla fall. Och tills vi hörs igen. Guds välsignelse.